Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges trivsammaste fotbollspodcast CL-podden. Jag heter Christian Dahlström och med mig via Skype den här gången har jag demonungdomstränaren från Jakan, Jesper Strandberg. Välkommen.
Tjena, tjena.
Direkt från Jakobsberg, eller?
Live från Jakobsberg, absolut. Mm.
Du, vad har hänt sen senast vi hördes?
Jag har dragit på mig värsta förkylningen, men... Det är bara att kämpa igenom. Men annars har det varit en del fotboll, en del resor, lite allt möjligt.
En del resor, vadå? Har du varit bortrest?
Ja, men jag har varit runt i Belgien och Danmark och Malmö. Som inte kanske smäller lika högt.
Nej, vad har du gjort där? Är det jobb eller har det varit?
Ja, det har varit jobb. Det har varit jobb.
Stämmer det att du har fått en ny tjänst i jobbet också, eller får du inte kläcka det här?
Jo, men det är officiellt. Så jag kommer pendla en del mellan Köpenhamn och Stockholm. Det blir spännande.
Du kände att du behövde öka ditt klimatavtryck lite grann.
Exakt.
Ja, men grattis, jäkligt kul. Själv har jag, innan jag också blev sjuk, våra respektive man-colds här är skälet till den här Skype-lösningen. Men innan jag blev sjuk så har jag bland annat varit på en stand-up-föreställning med K. Svensson, vilket var jäkligt roligt. Det var fri sittning där, så jag och mina kompisar satte oss längst fram, vilket först kändes helt rätt, men ganska snabbt fick jag panik när jag liksom fattade att de här komikerna skulle driva med alla oss som satt på första raden, vilket ju inte var så far-fetched när jag tänker efter. Men...
Rätt orutinerat.
Ja, det får man fan säga. Man tänkte ju att man hade flaxat att de platserna var lediga. Men jag är inte alls bekväm med att bli offentligt förlöjligad på det sättet. Hur känner du inför sånt?
Nej, jag kan bara instämma. Det är fan det värsta som finns.
Eller hur? Ja, jag blev som tur var bara hånad en gång, och det var när en av de här förkomikerna skojade med mig och sa att jag skulle komma upp på scen och sjunga Highway to Hell med honom. Men han avslöjade direkt att det bara var ett skämt och att jag då slapp och kunde pusta ut.
Var du på väg upp eller?
Nej, det skulle nog mycket till för att jag skulle bjussa på det. Men ja, då hade man ju istället fått ta skammen av att sitta kvar. Så att, en lose-lose för mig, helt klart. Annars i övrigt då så har jag, precis som alla andra, sett Leaving Neverland. Och dessutom tittat på en massa YouTube-klipp på samma tema. Med LaToya Jackson bland annat. Men också så här, ett förhör med Michael Jackson och så vidare. Jag har kanske inte kastats fram och tillbaka i min tro på om han har gjort det eller inte, för det känns ju ganska givet ändå, men ändå så här fascinerat och i någon mån då förskräckt över både honom och samtiden på något sätt, där det är att å ena sidan känns ja, men det känns ju väldigt rätt att liksom det som eventuellt då är sanningen kommer fram och att det blir svårare för alla att på något sätt komma undan med sånt här. Å andra sidan så blir man ganska förskräckt över tanken på att en sån här dokumentärfilmare blir någon slags domare. Det känns ju inte särskilt rättssäkert, även om det verkade som att det här var en person som har gjort det med liksom, ja, men på ett professionellt tillvägagångssätt, så kan man ju faktiskt inte veta det säkert. Å andra sidan så känns ju inte kanske rättssystemet när det handlar om den här typen av brott så himla rättssäkert heller. Har du sett Leaving Neverland?
Nej, det har jag inte. Däremot såg jag den här R. Kelly som var, vad jag förstår, liknande.
Ja, just det. Min tjej har satt den. Vad tyckte du om den då?
Jo, men det är ju hemskt, såklart. På alla sätt. Och främst det här att kända människor, det de gör kanske glöms bort lite väl fort.
Ja, särskilt manliga genier på något sätt. Det får ju oss osökt in på Cristiano Ronaldo såklart, som hade någon slags show mot Atletico med ett hattrick som tog Juventus ur den rejäla rävsaxen. Och jag tillhör ju, som du vet Jeppe, inte de som avgudar Erik Niva så som man förväntas göra nästan. Men det kändes ändå väldigt skönt att det var just han som fick resonera kring Ronaldo och hans gärning på fotbollsplanen i förhållande till de här våldtäktsanklagelserna i Viasat-studion efteråt. Håller du med om det?
Ja, men det tycker jag. Jag gillar ju Niva, så om det var någon som skulle ta upp det så var det han.
Ja, precis. Men man kände sig ju väldigt trygg i alla fall med att han skulle liksom lotsa en igenom det där utan att komma med bra liksom inspel och nyansera det på ett vettigt sätt liksom. Och det gjorde han ju såklart också. Johanna Frändén skrev ju en väldigt bra krönika i Aftonbladet efteråt i samma ämne då. Och jag är ärligt talat inget stort fan av henne heller, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tyckte den här texten var...
Är det något med Aftonbladet?
Nej, tvärtom. Jag gillar Aftonbladet. Tycker de har många bra. Patrik Syk och Kalle Karlsson och Frida Faglund. Nej. Nej. Ja, men det är bra. Du gillar Johanna mer än jag, eller
hur? Jag har inget emot henne, absolut.
Nej, alltså jag har ingenting emot henne heller. Jag tycker, i och för sig, alltså, genikulten kring sportjournalister i Sverige rent generellt tycker jag är lite besvärande. Men jag tycker bara att det finns andra som gör det lika bra eller bättre än henne. Men skitsamma, det var inte därför jag tog upp det. Utan jag tyckte att den här krönikan var bra, och hon skriver bland annat så här då. Cristiano Ronaldo har i tidiga förhör med sina egna jurister medgett att Mallorca sa nej och sluta under samlaget, samt att han bad om ursäkt efteråt. Ronaldo och Mallorca gjorde upp i godo, något som portugisen först avfärdade som påhitt, men senare har erkänt. Vid tiden efter det inträffade betalade han en privatdetektiv för att skugga Catherine Mallorca i jakt på komprometterande information om hennes privatliv. På sociala medier har portugisen kallat hela historien fake news, men trots återkommande hot till Der Spiegel om att stämma tidningen i 2 års tid har detta inte skett. För övrigt har inga publicerade dokument från Football Leagues enorma flöde hittills bevisats vara osanna. 5 månader efter att amerikansk polis beslutade att öppna ärendet igen har Cristiano Ronaldo och hans advokat gjort sig oanträffbara och har därför inte kunnat delges Catherine Mallorcas stämningsansökan. Det är en strategi för att trötta ut en ekonomiskt svagare part. För varje nytt mål distanserar sig Ronaldo från den där natten 2009. För varje seger blir anklagelserna lite suddigare i kanten. Slutcitat. Och jag tänker att det här är lite grann problemet, Jesper. Eller det är precis det som är problemet, rättare sagt. Väldigt väl formulerat. Och att hans framgångar på planen på något märkligt sätt liksom distanserar honom från det som faktiskt är ett pågående rättsfall med ganska övertygande bevisning, får man väl ändå säga, emot honom. Och det är ju såklart lätt att säga att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad. Men här är det ju dels inte bara ord mot ord som det liksom nästan allt är i våldtäktsfall då. Men utöver det så finns det ju liksom väl tillräckligt med bevis för att han borde i alla fall bemöta dem. Och av allt att döma då så gör Cristiano Ronaldo istället allt i sin makt för att undvika en rättslig prövning. Och i det läget tycker jag att det är svårt att känna någon beundran alls egentligen över hans odiskutabla men då också rätt ovidkommande kvaliteter som fotbollsspelare. Och jag säger inte att det här är en lätt fråga att ha en åsikt i eller att jag själv vet exakt vad jag tycker liksom, men att bara på något sätt långsamt glömma de här våldtäktsanklagelserna och gå vidare tycker jag inte känns rätt någonstans. Hur kände du som ju ändå håller på Juventus när han gjorde det här hattricket och när man såg de här bilderna på hans familj på läktaren som ja, det var väl oundvikligt att de skulle filma dem, men det kändes ändå lite grann som att så här, men nu får de upprättelse och nu är det här över. Hur kände du? Var det bara eufori över att ni var vidare?
Alltså, vi är ju, initialt så var det nog det att liksom, när jag tittar på fotboll tänker jag inte på vad det är för människor bakom spelaren kanske. Men sen börjar det ju krypa upp på en när man får landa lite att han har det här som ligger över honom på något sätt. Och det förtar ju absolut lite av den eufori man känner. I alla fall för mig. Men jag tror många tänker inte på det alls.
Nej, det tror jag är det vanligaste. Och jag har liksom inte hamnat i exakt samma situation, men jag menar, Milan som jag håller på hade ju liksom Silvio Berlusconi som ägare under hela liksom min uppväxt, och jag vet inte, liksom när man är 13 år så kanske man inte liksom är särskilt medveten alls om den här typen av saker, men i slutet av Berlusconi-eran när man ändå hade kände till ganska mycket av hans.
Det var väl minderåriga och...
Ja, precis. Ja, men det, precis. Och där är ju ännu svårare att veta vad som är sant. Dels för att det är så himla mycket och dels för att han är en sån... Alltså han har gjort hela hans karriär bygger ju på någon slags liksom manipulerande av sanningen och av media och sådär. Så det blir ju liksom ännu svårare att veta exakt vad som stämmer. Men att han var en skithög, det stod ju bortom allt rimligt tvivel. Och å andra sidan så var ju liksom inte han spelade inte på planen. Han syntes inte alltid liksom ens på läktaren och så det blev svårare, men så att jag menar, jag kunde fortfarande glädjas åt de sportsliga resultaten, men jag var ändå väldigt angelägen om att bli av med honom till slut. Alltså det kändes jätteskönt när han till slut sålde klubben och sådär. Ja, men du, på tal om Johanna Frindéns krönika så blev det ju en liten minifejd mellan henne och Ola Wenström på Twitter, såg du det?
Ja, men det såg jag.
Du såg det? Okej. Johanna skrev ju i krönika att den enda som lyfte frågan om Ronaldos våldtäktscase var Aftonbladet kollega Niva, trots att det var Ola som lyfte frågan i studion. Och det var väl kanske lite osnyggt av Frändén, men mest av allt tycker jag att det var ganska småaktigt av Wenström att haka upp sig på det eftersom liksom, ja, men fokus handlade liksom om någonting mycket viktigare. Vad tänker du?
Ja, nej, men jag håller med. Det var kanske fel från Frändéns sida också, men kanske det ännu större felet var Wenströms reaktion på det.
Ja, det var en ganska obetydlig fel, om det ens var det liksom. Och så jag kunde han liksom inte låta bli att ta till Twitter. Det var lite ovärdigt på något sätt tycker jag. Men med det sagt då, så dagens körschema. Vi har redan kommit igång ganska bra, men först blir det några korta snabbnotiser tänkte jag, Jeppe, som ju lyssnarna älskar så. Sen ska vi lista våra vinnare och förlorare, och nästan viktigast av allt ska vi diskutera kvartsfinallottningen som blev klar i fredags. Men vi kör igång. Vad sa du?
Det blev ett långt intro.
Ja, men precis, men det gör väl ingenting. Det kan väl få vara så.
För den här gången.
Okej. Vi kör igång med snabbnotiserna. Trots att PSG åkte ur Champions League förhandlar klubben med Thomas Tuchel om en förlängning av hans nuvarande kontrakt som redan nu löper över nästa säsong. Klubben vill förlänga kontraktet med ett år till, och Tuchel själv bekräftade häromdagen att man ligger i förhandlingar om ett nytt kontrakt men att man ännu inte har kommit överens om någonting. Eusebio Di Francesco och Monchi hade inte lika förlåtande arbetsgivare efter att Roma också åkt ur CL i åttondelsfinalen. Båda två fick sparken direkt efter, och Monchi ryktades vara på väg till Arsenal men bestämde sig till slut för att återvända till Mammas gata i Sevilla. DJ däremot, han ryktas vara på väg till Fiorentina men har inget nytt jobb klart än så länge. Och på tal om PSG så har klubben enligt L'Équipe som en konsekvens av uttåget mot United i CL pausat kontraktsförhandlingarna med tre spelare istället. Det ska röra sig om Gigi Buffon, Thiago Silva och Dani Alves. Återstår att se om Buffons blunder mot United blir det sista vi ser av honom i Champions League. Nytt kontrakt har däremot Bernardo Silva fått av Manchester City. Det nya kontraktet är 3 år längre än det gamla och knyter upp portugisen som kom till klubben från Monaco 2017 till City ända fram till 2025. Real Madrid har, som väl ingen har missat vid det här laget, återigen anlitat Zinedine Zidane som A-lagstränare. Zidane lär ha blivit lovad en renovering av truppen och bara 2 dagar efter att Zidane kritat på blev Portos brasseback Eder Militao klar för klubben för runt 50 miljoner euro. Sist ut och inte direkt relaterat till CL, men Strive har värvat Vicky Blomé som ny expertkommentator för Serie A. Vicky har spelat i Damallsvenskan och håller på Milan som sig bör. Och vi säger grattis till Vicky och grattis till Strive.
Du écoutes le pod CL avec le célèbre Christian Dahlström. Merde!
Och den stora nyheten här är såklart att Zidane återvänder till Real Madrid, Jasper. Vi blir ju lite senare på bollen här. Såklart, men jag tillhör ju inte dem heller som tror på det här med att tränare blir lovade ett visst belopp med pengar eller sådär. Det kallas ju för war chest i rumor mills och brittiska tabloider och så vidare och så vidare. Men man får väl anta att Zidane har blivit lovad ganska stora förändringar i truppen i alla fall. Hur stora förändringar i truppen tror du på och vad tycker du om att Zidane återvänder rent generellt?
Jag var väl nästan övertygad om att Zidane skulle ersätta Allegri i Juventus.
Mm.
Så personligen så tycker jag det är lite tråkigt. Jag hade gärna sett Zizou göra comeback i svartvitt. Bänken. Sen tror jag att det sker ganska stora förändringar. Det har ju ryktats om att en av, liksom, kanske den stora anledningen att han hoppade av förra året, va? Att han visste att Ronaldo var på väg bort, men att det inte skulle satsas så hårt på att ersätta honom. Så jag tror att det kommer hända väldigt mycket både på in- och utfronten. Några av de äldre, kanske lite mättare spelarna växlas nog ut mot yngre, hungrigare och säkerligen dyra spelare.
Vilka tror du ligger i farozonen? För om man ska leka djävulens advokat här, så jag såg hans första match mot Vare Celta Vigo, då var det ju liksom tvärtom. Alltså Santiago Solari hade ju ändå spelat in till exempel Reguilón och Lucas Vázquez spelade för sig mycket under Zidane också, men sen när Zidane var tillbaka var ju till exempel Marcelo tillbaka i startelvan, även Gareth Bale fick plats i elvan, så det kändes lite grann, och Keylor Navas, så det var ju liksom, det var inte direkt en föryngring av startelvan givet spelarmaterialet i dag. Men du tror att det kommer bli förändringar ändå?
Jo, jag tror det, och jag tror att ta en sån som Modric, som för 8 månader sedan var en av världens bästa spelare och
utsågs till världens bästa också.
Exakt. Och nej, men jag tror att han kan vara på väg bort, och Kroos till exempel har det ju ryktats om till Paris nu.
Alltså.
Men sen vet man ju inte. Zidane har väl någon sorts, eller har ju självklart en jättestor respekt och kan ju få de här killarna att tända till igen.
Men Modric, det känns ju som att det är för sent för honom att tända till. Alltså jag älskar ju han och hans spelstil, men det känns ju som att han verkligen ville till Inter i somras, så att han inte riktigt har kunnat skaka av sig det. Även om han inte har tjurat och sådär, så har han inte varit lika inspirerad på fotbollsplanen. Det är jag sett av Real Madrid i alla fall. Det är möjligt att jag har fel.
Ja, absolut. Det får vi se. Det har ju ryktats om spelare ut fram tills dess att Zidane tog över. Så vi får se, till exempel Marcelo. Men så vi får se vad som händer med de ryktena, om de fortsätter eller om Zidane kan dämpa dem lite.
Ja, precis. Just Marcelo, jag är ju jäkligt svag för honom. Å andra sidan så är det ju Reguilón, han var ju väldigt, väldigt bra. Av det jag såg av Real när han spelade nu under Solari. Marcelo ryktades ju ganska starkt till Juventus. Jag har ingen riktig uppfattning om hur pass trovärdiga källorna var där, för jag var inte så påläst där. Men det kändes ju ändå väldigt, väldigt rimligt på alla sätt och vis att han skulle gå till Juventus och att han förmodligen då skulle få en liksom ny vår i sin karriär i Juventus. Det kändes som en ganska men logisk affär på många sätt. All right, du, jag var ju tvungen att lite grann skohorna in den här nyheten om Vicky Blomé i nyhetssvepet. Jag gillar henne, måste jag säga, inte bara för att hon håller på Milan då såklart, utan också för att hon är väldigt kunnig och hon har länge skrivit på Solo Calcio om Calcio Femminile, alltså den italienska damfotbollen. Jag vet inte om du har varit inne på Solo Calcio och läst någonting under åren. Nej, jag tyckte det kändes i alla fall jäkligt fräscht av Strive att de värvade henne. De värvade ju samtidigt även Marcelo Fernandes heter han, va, som jag gillar jäkligt mycket också. Tycker båda de, det är han som är spansk fotboll på Twitter i alla fall. Och han är med i Eurotalk ibland och så också. Jag tycker båda de känns liksom jäkligt ödmjuka och liksom, ja, men kunniga. Och jag kan då tycka då att en del svenska kommentatorer ibland låter ganska upplåsta och grabbiga på ett oskönt sätt, som jag tycker man slipper när man till exempel i Stride då väljer engelska kommentatorer istället. Engelska kommentatorer tycker jag överlag känns mer ödmjuka och bara allmänt så här entusiastiska och jolly på något sätt. Men samtidigt pålästa, om jag ska tillåta mig att generalisera överjävligt mycket här. Vad tycker du om där? Är jag ute och cyklar?
Alltså, jag har inte riktigt fastnat för de engelska kommentatorerna på Strive.
Nej, inte? Okej.
Okay. Nej, så jag tycker inte det känns riktigt naturligt. Men så jag ser fram emot. Jag såg inte någon av matcherna de kommenterade här i helgen. Men får vi göra det framöver.
Marcelo var bisittare i Real Madrid-matchen, tror jag. Saltavico, om jag inte missminner mig helt. Jag är ganska säker på det. Och då var det han och Adam Pintorp, som jag ändå gillar ganska mycket. Ja, men i alla fall, jag tyckte det var bra. Du, vet du, om vi ser till åttondelsfinalerna så var det ju ändå anmärkningsvärt hur många av de liksom riktigt stora elefanterna som åkte ur. Det var ju Real Madrid då förstås, men även Atletico, PSG, Bayern München, ja, Roma är väl ingen jättestor, men det var många jättar som rök tidigt i år. Vad tänker du om det?
Kul för turneringen. Det har varit gängs mening att det är ett fåtal lag som abonnerar på platserna långt fram i turneringen. Så det var kul att några stora och åkte ut och några lite skrällar hände ända så här långt fram i turneringen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
All right, du, med det sagt så har det blivit dags för det här.
Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt, men ändå sa du ja till slut.
Ja visst, vi listar våra vinnare och förlorare med jämna mellanrum här i podden. Och vi börjar med vinnarlistan utan inbördesordning. Och jag är först ut som vanligt. Och min första vinnare är Max Allegri, som ju var under stor press efter förlusten i Madrid. Men som lyckades manövrera ut Cholo Simeone med god hjälp av CR7 förstås också. Min andra vinnare är Premier League, som nu har 4 lag i kvartsfinal. Vilket inte har hänt att något land haft sedan 2007 respektive 2008, då just England hade 4 lag i kvartsfinalerna båda de säsongerna. Grattis till den engelska fotbollen helt enkelt. Min tredje vinnare är Virgil van Dijk, som var otroligt bra mot Bayern München och skickade ut tyskarna trots Björn Anderssons analys inför, vilket många Liverpool-supportrar var snabba att påminna mig om på Twitter efteråt. Jag och Björn då, skulle jag även gissa, lyfter båda på hatten för Virgil van Dijk, som ju fortsatt går från klarhet till klarhet. Vilka tre vinnare har du plockat ut, Jesper?
Jag är inne på Juventus-spåret också, men jag skulle vilja uppa Pjanic, som jag tyckte var alltså fenomenal på mittfältet. Och det märktes verkligen att han saknades i första mötet där han var avstängd, va? Så jag tyckte han var planens kung. Även fast Cristiano gjorde 3 kassar, så då håller jag Pjanic extremt högt. Och fick ju, han var ju högst delaktig till att till exempel Emre Can också framstod som extremt bra, som jag kanske haft lite frågetecken kring under säsongen, men jag tyckte han också var riktigt riktigt bra mot Atletico i den här matchen. Sen har jag Ajax, som trots ett taskigt utgångsläge ändå går in och gör en riktigt, riktigt, riktigt bra match och krossar Real Madrid borta. De är jäkligt roliga att se. De är unga, fräscha och även lite sådana här som Tadic, som kanske inte lyckats komma tillbaka och gör det liksom hur bra som helst nu mot sånt här motstånd. Sen tycker jag, även fast United kanske hade, eller de hade jäkligt mycket tur mot PSG här i returen, men jag tyckte det var skitkul att se sådana här unga killar som man knappt kan namnet på få förtroendet av Solskjær.
Var det som han Chang, eller vad heter han?
Ja, Chong och
Chong.
Liksom kommer från, jag vet inte om det är gymnasiet ens, men kliver rätt in och på speltid i en sån här match och sen dagen efter åker tillbaka till storbänken liksom. Så det är jäkligt modigt av Solskjær, men samtidigt hade han inte så mycket spel att tillgå i den här matchen. Sen vill man ju gärna bohorna in Liverpool som borta mot stora Bayern München vinner ganska välförtjänt med 3-1 efter haft inte det bästa utgångsläget inför, men ändå klart välförtjänta och klara vinnare i den här matchen.
Verkligen. Jag tycker de visar liksom stor mental styrka liksom, så fort man tänker att men nu viker de ner sig, så visar de styrka och fortsätter att trumma på trots att deras trupp är liksom lite skadeskjuten från och till och liksom, även om de kanske inte är skadade, så känns de ändå liksom fysiskt lite trötta och oinspirerade, men de visar ändå liksom jävlar anamma på något sätt, som jag tycker är jäkligt imponerande. Du, med det sagt så har det blivit dags för det här.
Vi skulle träffas där klockan 7, men den är nästan åtta nu. Jag sitter här och väntar ännu, men vad är du?
Ja, för våra respektive förlorarlistor. Jag börjar och jag börjar med Cholo Simeone som sumpade sin chans att för första gången slå ut Cristiano Ronaldo ur CL efter att Ronaldo slagit ut dem ur utslagsfasen av CL 4 gånger i rad. Vilket nu istället blev en femte, fast denna gången för Juventus. Och det måste svida väldigt mycket för Simeone, tänker jag. Min andra förlorare är Bundesliga, som nu alltså fick alla sina tre återstående lag utslagna. Alla av engelskt motstånd dessutom, och som om det inte vore nog med rätt förnedrande total målskillnad. 17-3 till de engelska lagens fördel. Scheisse. Min tredje och sista förlorare är Sergio Ramos som tog ett gult kort för att bli avstängd i returen mot Ajax. Och dessutom spelade in någon säkert rätt fånig dokumentär till sin egen ära på läktaren. Bara för att se sitt lag utan lagkaptenen på planen åka ut ur CL under en vecka som beskrivits som en av de värsta i lagets historia. Vilka tre förlorare har du hittat, Jesper?
Ja, du var inne på Tyskland och jag väljer att plocka upp Dortmund mot Tottenham där jag såg matchen. Jag tyckte Dortmund var riktigt bra i första halvlek speciellt, men de var ju helt oförmögna att göra mål. Om det inte var Dortmund som missade så var Loris i vägen. Så deras oförmåga att göra mål tar sig in på den här listan för min del. Sen ytterligare Tyskland då. Schalkes 7-0 torsk mot City. Visserligen är borta, men det är ändå åttondelsfinal liksom, i världens största turnering. Det ska ju inte behöva vara som klassskillnad och kanske främst svår symboliserar det är ju målvakten Ralf Bergmann som inte bara ett eller två mål var rätt snett på det. Sen avslutar jag med PSG som återigen bommar och tar sig vidare mot sitt liksom, uttalade mål. Det är ju som fördömt för dem. Är det inte liksom ett suveränt Barcelona eller något annat så är det ett sent VAR-beslut. PSG, jobbigt.
Ja, och jag bara kommer att tänka på nu när du nämner det, alltså vilken otrolig förlorarstämpel Thiago Silva börjar få över sin karriär. Jag har inte tänkt på det så mycket tidigare. Jag avgudade honom när han var i Milan och han var ju, tycker jag, ganska odiskutabelt världens bästa mittback under främst en säsong i Milan. Men om man ser till vad han har åstadkommit i form av liksom i titelväg både landslaget och klubblaget, givet att han var så otroligt bra. Alltså det är ju, är inte det anmärkningsvärt, eller vad tycker du?
Jo, det är ju en... Jag håller med att för några år sedan när han var i Milan så såg man honom som världens bästa, kanske överlägset. Men den här förnedrande torsken mot Tyskland med Brasilien, de här uttågen med PSG är kanske det man kommer minna när han lägger skorna på hyllan.
Ja, precis. Ja, det kändes ju där och då i Milan som att han var ett perfekt alternativ för Barcelona. Som att han var liksom nästan groomad in i rollen att gå in och ersätta typ Puyol eller hur det nu var då. Och jag menar, tänk vilken liksom karriär han förmodligen hade fått ifall han hade... Jag tvivlar inte en sekund på att han hade valet att gå dit. Även om i och för sig Silvio säkert valde cashen och tvingade honom kanske till PSG. Jag vet inte, men förstår du vad jag menar? Liksom någon slags vägskäl där ändå. Men å andra sidan, han har väl säkert valt cashen själv också, så att det är inte synd om honom, men lite waste of talent på något sätt.
Absolut.
Med det sagt så tänkte jag att vi ska prata lite grann om lottningen då, innan vi bommar igen avsnitt 95 av podden. Och för att fräscha upp era minnen så spelas kvartarna 9 och 10 april med returer direkt veckan efter den 16 respektive 17 april. Och de står mellan Liverpool och Porto, Tottenham och Manchester City, Ajax och Juventus och Manchester United och Barcelona. Och det som är mest slående här tycker jag, det är väl egentligen att det finns en ganska tydlig favorit i alla de här fyra kvartsfinalparen. I åttondelen fanns det ju flera par som kändes nästan 50-50. Jag tänker på Atletico Juventus, Bayern, Liverpool, även Tottenham, Dortmund. Men här är det väl liksom minst 70-30 i alla fyra paren som jag ser. Eller vad tycker du?
Nej, jag håller med. Det är nästan så det känns lite riggat av UEFA att få de bättre lagen till semi.
Ja, precis. Det känns kanske inte så kittlande. Nu har vi i och för sig sett den här säsongen att skrällar är liksom i allra högsta grad möjliga. Liksom, så att man kanske inte ska stänga av tvn fram till semifinalerna. Men ja, jag tyckte det var lite anmärkningsvärt i alla fall. Men du, om vi börjar med Liverpool mot Porto, Jesper, så är ju Porto tillsammans med Ajax, de ganska överlägset lättaste lagen på pappret då, märker väl, kvar i turneringen, även om de slog ut Roma respektive Real Madrid i åttondelen då, som alla känner till. Jag ger minst 80-20 till Liverpool här. Håller du med om den värderingen eller vill du?
Nej, den kan jag helt och hållet skriva under på. Jag, Porto hade ju inte, Roma är ju inte det bästa laget, så
nej.
De hade ju kanske lite enklare väg till kvarten än Liverpool. Och Liverpool visar ändå att de är riktigt, riktigt bra. Så jag köper fullständigt att 80-20 minst till Liverpool.
Lite enklare väg till kvarten är väl ett understatement.
Sorry, jag borde tagit i mer. Men, nej, men minst 20, 80-20, absolut.
Med tanke på hånen från Liverpool-supportrar på Twitter senast här så är jag noga med att ta bort alla eventuella saker de kan bli upprörda på. Nej, det ska jag inte heller göra. Men du, om vi liksom ändå försöker verka fram någonting som talar emot Liverpool så är det väl kanske ifall de skulle få skador på viktiga spelare, såklart. Ligafokuset också, såklart, någonstans. Möjligen den här vanliga varningen för underskattning. Det tycker jag väl egentligen är det enda som talar emot Liverpool. Porto avslutar på hemmaplan också, men det verkar inte vara några problem för Liverpool mot Bayern. Så det känns väl inte som en så stor deal här. Vad ser du som potentiella hinder för Liverpool mot Porto?
Nej, men jag håller med om det du nyss sa. Man har ju just nu kanske det är liksom Van Dijk och Mané man verkligen inte vill få skadad.
Just det.
Han är ju ganska formsvag. Men samtidigt så har man ju ett otroligt sparkapital i Salah ifall han börjar hitta rätt. Så men det just nu Van Dijk, Mané, om de skulle råka ut för någon skada så kan det bli tuffare. Men
Firmino känns ju inte heller helt klockrent att bli av med, tänker jag.
Absolut inte. Men jag tycker Liverpool har så starkt lag att någon enstaka skada inte ska hindra dem här.
Nej, men du har helt rätt. Du, vi fortsätter till Tottenham mot Manchester City. Där ger jag ganska stor fördel till City, måste jag säga. Det kanske inte är så mycket att sticka ut hakan i och för sig. Men Tottenham är ju numera bara 3 poäng från att ramla ur topp 4. Och jag tänker att det blir svårt för dem att vara helt och hållet koncentrerade och dedikerade i den här fighten. Även om det är ett möte mot en direkt rival i ligan och så vidare. Jag tycker väl att Tottenham är betydligt närmare City kvalitetsmässigt än Porto är Liverpool. Men jag ger City 70-30 här. Vad tänker du?
Nej, jag får hålla med dig med. Tottenham börjar väl hemma. Och jag tror att både i liga och i Champions League att de tar en match i taget. Skulle de få ett bra resultat med sig från hemmaplan så tror jag absolut att man kan hota City på på Etihad. Men skulle det bli en klar seger för City i första matchen, så då ser jag ingen chans för Tottenham att vända det.
Nej, vi har ju varit inne på det tidigare i podden, men Etihad, det känns ju inte alls som, alltså, som någon slags skräckarena för motståndet att komma till. Och det är bara magkänsla, jag vet inte exakt hur bra statistik City har på hemmaplan, men man har ju hört att det liksom ofta inte ens är fullsatt och sådär, så det känns inte som att de har en sån hemmaplansfördel i alla fall.
Nej, City har väl kanske inte det, men samtidigt så är ju de ett så himla pass bra lag att de ramlar ju inte igenom.
Nej. Men jag tänker bara liksom av allt som talar till deras fördel, så känns ju inte hemmaplansfördelen som en särskilt big deal, utan det är i sådana fall andra parametrar som gör att man tror hårt på City. Jag vet nu, hur är det med Tottenham förresten? Visst ska de flytta in i nya till kvarten, eller har de redan gjort det? Eller?
Jag vet faktiskt inte om de kommer hinna flytta in innan. Det stod ju här i dagarna att det hade blivit klart, men jag har inte full koll på exakt när. Jag vet att Crystal Palace hemma var första matchen, men jag för mig att det var längre fram, men jag vet inte.
Ja, det har ju skjutits upp flera gånger i alla fall, som jag har förstått det, så att vi får väl se. De har ju klarat sig ganska bra på Wembley, så det är väl ingen big deal där heller, tänker jag. Vi fortsätter då till Juventus, Jeppe. Möter ju Ajax alltså med första matchen i Amsterdam och returen i Turin. Nu har jag underskattat Ajax rejält i mötet med Real Madrid, men jag tänker nog fortsätta ge dem ganska små chanser att gå vidare trots det. Juventus är en annan beast än Real Madrid den här säsongen, märk väl. Och jag ger Juventus 80-20. Vilken chans ger du Ajax här?
Väldigt, väldigt små. Och jag tror att de lyckades slå ut Real Madrid och göra en så imponerande, i alla fall avslutande match.
Ja, då den första matchen var ju också
jättebra. Men jag tror att Juventus ser ju på det och kommer ju bidra till att de är ännu mer vaksamma och kanske inte kommer in med någon sorts underskattning. Vilket man kanske hade gjort ifall Ajax hade slagit ut, jag vet inte, Schalke eller något.
Nej, det får man säga om Juventus. Det känns ju som, jag vet att Daniele De Rossi sa för någon månad sedan eller i höstas någon gång att han beskrev skillnaden mellan spelarna i Roma och Juventus. Alltså han har ju träffat Juventus-spelarna på landslagssamlingar senaste liksom, decenniet eller så. Och han beskrev det som att Juventus-spelare, de är liksom, de nöjer sig aldrig, utan de tänker alltid på nästa match och de liksom, ja, men nu har vi vunnit den här, skitsamma, nu ska vi, nästa match måste vi vinna också, liksom, de ligger aldrig till ro, och det känns som, liksom, av de sakerna som talar emot Juventus, så känns inte det som underskattning och sånt där, känns inte som en parameter överhuvudtaget när det gäller Juventus och Allegri.
Nej, absolut, men det är klart att det kommer in en någon sorts underskattning eller icke-taggning till matcherna.
Mm.
Nu har man torskade ju mot Genoa nu i ligan. Första torsken kommer inte gå obesegrad genom ligasäsongen. Så de är ju full fokus på Champions League nu. Sen är det väl lite...
Ronaldo var väl inte ens med i truppen där, eller hur?
Ja, han vilades, precis.
Ja.
Sen stod det ju, jag läste här i veckan, att Ronaldo nu utreds från av UEFA för de obscena gester han gjorde efter... var det? Något av målen han gjorde, jag vet inte om det var sista.
Just det, när han gjorde som Simeone där.
Exakt, och skulle eventuellt då riskera avstängning. Och det kan ju vara någon negativ bit att hänga upp sig på för som Juventus supporter. Men
känns det inte som att Agnelli kommer att reda ut det där?
Jag tror inte att han blir avstängd, absolut inte. Men, ja. Nej, men jag ger Juventus jättestora chanser att gå vidare här.
Om du ska sätta en siffra på det, jag körde 80-20, vad tänker du?
Ja, men jag uppar den och säger 90-10.
Mm. Sist ut är Manchester United mot Barcelona. När man bara ser lagens namn så känns det ju som en stor match. Men även om United då har ryckt upp sig rejält under Ole Gunnar såklart, så kan jag verkligen, verkligen se dem bli avklädda av Barcelona här också. Särskilt över två matcher och med avslutning på Camp Nou. Jag tänker någonting istället med 70-30 här. Vad tänker du?
Jag vill nog ge Barca ännu större chanser att gå vidare. Liksom Messi och Suarez är ju stekheta nu. Speciellt Messi som... Det var väl tre drömmål nu i helgen.
Jag har inte sett dem, men...
Ja, men kolla in dem på YouTube eller något.
Mm.
Nej, men jag otroligt, precis som du, otroligt svårt att se Barcelona åka ut här. Även om, som du säger, United har ryckt upp sig, men jag tycker inte de har... De har inte spelet för att klara av Barcelona.
Nej, det känns ju ändå som att de har liksom... De har den individuella briljansen som skulle kunna liksom skaka om även Barcelona. Om jag nu verkligen försöker verka fram någonting här.
Framåt absolut, men jag tror inte deras backlinje med Lindelöf och Young och Smalling eller vilka nu som kommer spela håller mot den anstormning som Barca kommer komma med.
Nej, men du vet, De Gea kanske gör en galen match och så fjuttar Pogba in ett mål och så är det lite match på det. Jag vet inte, nej jag hör hur det låter. Det blir nog svårt. All right, med det sagt så har det också blivit dags att dra ur pluggen ur avsnitt 95 av CL-podden. Tack till dig Jesper som i vanlig ordning lotsade oss igenom den här festen. Helskillnade, sätt gärna 5 stjärnor på podden på iTunes om ni gillar det vi gör. Om ni ställer en fråga i ert omdöme där så svarar vi garanterat på det i podden. Jag såg för övrigt Jesper att någon skrev i sitt omdöme att det var desperat och pinsamt att vi har den policyn. Men det skiter vi väl i, tänker jag. Själv älskar jag att stötta poddar som jag gillar på det sättet och hoppas att ni också gör det. Tack till alla er som har laddat ner podden. Vi älskar att göra det här och det är ni som gör det möjligt. Ta hand om er där ute nu så hörs vi snart igen. Puss och kram. Ciao!
We're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.